I samband med händelserna som utspelade sig vid kongressbyggnaden Kapitolium i Washington den 6 januari tog den högerextrema konspirationsteorin QAnon steget från internets utkant till den verkliga världen. En del av det som deltog i stormningen av Kapitolium var öppet anhängare av QAnon. Hur ser framtiden ut för det högerextrema konspirationsnätverket som till viss del byggde upp hela sin existens på Donald Trumps presidentskap? Och finns det rent av spår av QAnon i Österbotten? Det här är några frågor som vi diskuterar i dagens avsnitt av Bakom rubrikerna. Med här i podden för att diskutera om QAnon den här gången är journalisten Anders Eklund. Du har tittat närmare på QAnon och du får den här tacksamma uppgiften, eller otacksamma uppgiften, att här i början lite förklara vad handlar det här om?
Tack, tack. Du börjar i den enkla änden.
Ja, jag tänkte, jag.
Ja. Faktiskt så börjar jag i samma ände också när jag pratar med de här forskarna. Och de blev ganska ställda av den frågan, trots att de har forskat i det.
Ja.
Och det visar ju på att det är, liksom, det är en sillsallad och det är svårt. Men ska man nu se på det från grunden så är det just det att de ser en mörk kabal. Som de kallar det, en maktelit som då består av affärsmän, stora bolag, politiker, vetenskapsmän, men kanske framförallt också journalister och mediebolag som då styr alltså, ja, världsordningen så att säga och har liksom satt den. Och medan de gör det, eller under pauserna, vad vet jag, så driver de också ett pedofilnätverk och underjordiskt sådant. Pratar om tunnlar och liksom att man för barn hit och dit mellan olika maktcentra och sen förgriper sig på dem och dödar dem och äter dem. Förtjusande. Så det är liksom grunden där. Och sen är det ju förankrat på något sätt till Trump. Han är ju blivit förkämpen. Det är han som krigar mot den här maktapparaten då. Och det sägs med hjälp av amerikanska armén. Så det är liksom grunden. Och vill man nu definiera det ytterligare så är det väl så att man kan kalla det en antidemokratisk konspirationsrörelse kanske. Det är väl närmaste man kommer. Så det är förenklat alltså.
Mm, mm. Vad säger forskare som du har pratat med? Att man undrar ju som hur en konspirationsteori som det här har lyckats. Om man nu kan använda en sån term att gå från att vara ett fenomen i utkanten av internet till att bli mainstream och väldigt synligt. Det är ju inte vem som helst heller som går in i kongressbyggnaden i Washington. Att man fått den rollen och lyckats med det.
Ja, det är en bra fråga nog. Någonting ligger väl i det att den innehåller allt och ingenting.
Mm.
Det finns, om du ser på det som ett stort pussel så kan man kanske tänka att i utkanten så finns de här enkla bitarna. Och dit kan du snabbt lägga dig själv liksom som en förlängning också. För det finns liksom väldigt många olika teorier i det här.
Mm.
Det är ju hundratals. Allt från det att det som vi redan pratade om till att coronavirus är också sprids av den här makteliten. Det är liksom deras grej.
Mm.
Man vill, olika teorier varför, men och att man sedan erbjuder ett vaccin som det ska finnas ett mikrochip, ett biochip i, så att staten kan styra den lilla människan. Och just det här sistnämnda så man kan tänka att det är ganska enkelt att locka till sig vaccinkritiker till exempel.
Mm.
Då. Den vägen hade ju fått in dem och de är ju med där nu ganska långt. Så det är en orsak. Och sen också det här med pedofilin, den har ju faktiskt, det har blivit en väldigt stor grej i det här.
Mm.
Nästan en separat grej dessutom på ett sätt också, för vi går säkert in på det senare, men i många länder så har det blivit så att det, liksom, det är lite apart från allt det här, men det har kommit därifrån. Att så det är väl det att det är tacksamt att hänga på det här, därför att där finns allt. Tyvärr.
Ja. Och de snappar ju upp det mesta som går att snappa upp som går att förvandla till en konspirationsteori.
Så är det. Och sen dessutom det att inte har de ju hittat på allting heller, utan en del av det här är ju gammal skåpmat.
Ja.
Så är det också.
Mm.
Men det är ju skickligt byggt nog. Mm. Det måste man ju tyvärr säga faktiskt.
Vet man var och när det har fått sin början hela QAnon?
Men nu är det ju från det här 4chan-forumet, dit har man ju spårat det.
Ja.
Ett tillhåll, för där fanns ju förut allt möjligt. Jag vet inte, idag är det modererat, men då var det inte. Mm. 2017 var det väl som den här Q då. Någon som börjar liksom publicerade meddelanden, kryptiska sådana, där man liksom, han utgav sig för att vara en hög militär eller någonting sånt. Mm. Och kom in och liksom droppa de här hemliga insinuationerna om vad som ska hända och väldigt kryptiskt språk. Och så började ju därifrån att försöka uttyda dem.
Ja.
Plus att sen var det några YouTubers som hängde på, och det var då det blev stort faktiskt. Ja. Så där startade.
Ja, och jag minns att de som är anhängare av det, så de försöker ju tolka in allt som USAs ex-president sa som någon slags meddelande om att nu är någonting på gång. Jag minns själv så det här en video med Donald Trump och Melania Trump var uppställda med en massa militärer. Och då säger Donald Trump det här att a storm is coming. Och så frågar journalisterna, what storm? You'll see what's coming. Och det där har jag förstått att QAnon-anhängare tolkar som att men nu vill han visa oss någonting, att nu ska vi träda fram på något vis.
Ja, jag tror nog att det var därifrån just det här med stormen, det begreppet kom, det är ju ett centralt begrepp i allt det här, att liksom,
ja,
stormen kommer, och lite som winter is coming.
Ja, ja, exakt.
Så där fick det sin fart, ja.
Ja. Det ska sägas då att just ex-presidenten, som vi får kalla Donald Trump, så han blev upprepade gånger under sin presidentperiod till frågan om vad han anser om QAnon, men alltid på sitt eget vis lyckats undgå kopplingen mellan honom själv och hela den här konspirationsteorin. Han är snarare helt bensin på elden. Hur är det, Anders? Vad säger forskare som du har pratat med om QAnons möjligheter att överleva nu när Trump inte längre är president? Han var ju någon slags ledare för han var inte en ledare för dem, men det var många som såg upp till honom bland de här anhängarna.
Jo, och någonstans har jag läst att han nog fördömde dem offentligt i något skede, men jag har inte sett det faktiskt. Det kan ju vara att han gjorde det, det vet jag inte, men inte har han ju liksom aktivt gjort det. Det har han ju inte. Sen hur mycket han har behövt dem och de har behövt honom, så det är ju svårt att säga, men du frågar vad som kommer att hända nu. Det finns väldigt många olika teorier där, men vad jag förstått så den förhärskande teorin nu sen Biden blev president. Ja. För då gick luften ur lite.
Ja, ja. Mm.
Så nu är ju tanken den att Donald Trump fortfarande är president i hemlighet. Han är någon sorts skuggpresident.
Ja, okej. Okay. Det har förändrats nu på det viset.
Ja, ja, och ja. Vad jag förstod så var det så att förut, i början av 1900-talet, framtiden, 1930-1940, så då svor man in nya presidenten den 3 mars, 4 mars tror jag det var, ursäkta. Ja. Och nu är tanken den att den 4 mars i år, så då ska liksom Trump återvända i rampljuset och komma fram och säga att jag har hela tiden varit skuggpresident här, och nu tar vi itu med de här demokraterna och det här.
Ja, okay.
Så de har ju en dryg månad, en månad på sig nu.
Mm, mm. Ja, hur ska man säga, alltså vi sitter ju och har roligt åt det här, för det låter ju som galenskap. Varför vill folk tro på det här? Vad är det som gör att det blir som en grej som man faktiskt vill följa och lyssna på?
Jag har tänkt väldigt mycket på det där, men jag undrar om det inte är så att för en del av det här, så är det månne inte så att verkligheten, så som vi ser den, så är lite för jobbig.
Ja.
Och det här liksom, det är spännande och det är hemligt, det är top secret och det är deep state och allt sånt, och det är liksom mystiskt språk och sånt, och det liksom för in dig i ett annat sätt att se på världen som säkert liksom tilltalar många som är lagda åt det hållet. Och det där kan säkert vara spännande, det tror jag. Samtidigt som det helt säkert är skadligt, helt säkert för liksom gemene man som hänger sig.
Ja.
Det tror jag på fullaste allvar.
Hur vet man alls någonting om hur många anhängare har den här konspirationsteorin? Det finns ju säkert massor med olika forum på nätet för dem, men har man alls någon uppfattning om det?
Jag har inte någonstans sett några sådana siffror. Inte. Det man vet är att det finns ganska många som försöker komma ur det. Man pratar ju om avprogrammering, för det här är ju ganska sekteristiskt faktiskt.
Ja.
Vi ska vara tydliga med det, att det här är en väldigt farlig rörelse också. Så är det faktiskt. Och de som är kvar är kanske de farligaste antagligen.
Ja.
Men hur många som finns vet jag inte. Men det har också spridit sig på senaste dagarna till andra länder. Fått lite nya uttryck, men det här finns i bakgrunden.
Ja, just det.
Så inte det är ju över heller. Jag vet att det har farit i Japan alldeles nyligen.
Ja.
Och där har man ju fått för sig då att någon bytte ut deras kejserliga familj i något skede till dubbelgångare.
Ja. Okay.
Och sånt. Så att, och de har också någon Q-koppling där, så att det sprider sig tyvärr.
Ja.
Det gör det.
Ja. Det som på något sätt skiljer den här konspirationsteorin från många andra så är väl att QAnon har ett annat typ av deltagande som sker på nätet, alltså följare samlas online för att avkoda de senaste inläggen. Man diskuterar teorier om dagens nyheter. Men den här faran som du var inne på, vad skulle du som säga, vad är det som gör dem farliga då?
Jag kallar väl QAnon här i början för en rörelse, men, ja. Men det är den ju kanske inte, utan jag tänker nog på den som en idag, som en idé kanske, ja. Främst. Och där är ju problemet att du kan döda en människa, men du kan inte döda en idé. Den finns och den är liksom svår att kväsa faktiskt. Och det finns inget kontor, det finns ingen du kan stämma. Det är helt ansiktslöst. Det är en löst sammansatt grupp av människor som är väldigt arga. Mm. Och de är ganska fyllda med förakt och hat. Och de vill göra någonting. Och det där är svårt att komma åt. Det är det faktiskt. Radikala åsikter och vissa av dem har ju vapen dessvärre. Mm. Så. Mm. De är säkert liksom våldsamt missnöjda med livet och världen.
Mm.
Men jag vet inte om de själva vet vad de riktigt vill. Men inte har de ju det bra som det är,
nej.
Uppenbarligen.
Nej. Jag tänker så där, när man tänker på amerikansk politik i det här sammanhanget, att det är som en sak att det är en polariserad politisk situation, men det är någonting helt annat, en farlig misstro, att en del av amerikanerna som är som med sin fullständiga uppriktighet tycker att oppositionspartiets ledare kidnappar och kannibaliserar oskyldiga barn. Det är en helt annan typ av fara eller hot som man uttrycker. Finns det något spår, finns det överhuvudtaget något spår av QAnon i Finland? Och hur ser det ut i så fall? Vad säger forskare som du har pratat med?
Jo, nu fanns det ju ganska tidigt redan, så fanns det ju Facebookgrupper. De har ju stängts ner nu. De var ett antal nu. Inte var det ju några tusen följare var det.
Mm.
Och vad jag förstått så håller de ju kontakten. Det finns någon forskare som säger att de har flyttat till de här nya plattformarna Signal och Telegram. Sådana krypterade ställen. Där de får vistas i lugn och ro.
Mm.
Vilket forskare tycker är bra. De liksom håller sig i sin bubbla.
Ja.
Och det kan jag väl hålla med om. Men... Och det finns ju en sorts galjonsfigur i Finland. Jarmo Ekman borde han heta.
Okay.
En herreman i sina 30, tror jag, som har ställt upp i något kommunalval för Kristallpartiet.
Oj.
Som väldigt få säkert vet vad det handlar om, och inte jag expert heller. Men det är det är ett annorlunda sätt att se på världen och samhället faktiskt. Och han, jag faktiskt kollar, han har en videoblogg. Där han har typ 2 timmars sändningar och pratar om det rådande världsläget. Och han är ju en som väldigt starkt tror på det här att Trump ska liksom rensa världen. Men när Bidens regim börjar närma sig liksom att han ska ta över, så blev det... Han har fått det besvärligt, den här Ekman, faktiskt.
Mm.
Och i de senaste videobloggarna så han förklarar att han känner en väldigt fysisk och kognitiv smärta över liksom hur det ser ut nu. Han har börjat rannsaka sig själv. Vad det nu betyder sen så vet jag inte. Men,
ja.
Men uppenbart är ju att splittringen har ju skett på något sätt. Att nu har de det svårt nu. Det tror jag.
Mm.
Det tror jag faktiskt.
Ja.
Men hur mycket den finns i Finland på det sättet så inte vet jag. I alla hans sändningar så är det samma lilla grupp människor som diskuterar det här. De diskuterar ju nog just kärnan i QAnon faktiskt, men ni vet ju hur många det är.
Nej.
Och inte tror jag heller att det finns någon lokal avdelning i Österbotten. Inte.
Nej.
Det tror jag inte. Men däremot så finns nog det här sättet att tänka finns ju nog här. Jag tror att både du och jag, vet att jag har, men att vi båda har vänner på Facebook som tänker lite annorlunda. Och det får man ju göra. Men det måste finnas en gräns för saker och ting.
Mm.
Alltså just den vaccinkritiken som har blivit så vanlig de senaste 10 åren kanske. Och just tycker jag mig kunna skönja allt större misstro mot liksom myndigheter och det vi jobbar med också faktiskt. Att nu finns här en grogrund för den här typen av tänkande, och så har vi ju också våra alternativa vårdmetoder här. Vi har ju kristallhealers och allt sånt här, och inte det är ovanligt. Så på det sättet så är man nog lite orolig faktiskt över den här typen av tänkande.
Mm.
För det är ju helt enkelt inte så jättebra att dricka en lite silvervatten. Mm. Det är ju inte det. Att ställa tillbaka dig i skåpet för guds skull, den där flaskan. Men, så jag vet inte vad som har hänt eller varför, det vet jag inte.
Mm. Mm.
Men så där ser det ut.
Det som vi var inne på i början, det är så jättemycket som ryms in i könen. Alltså, när man tänker på konspirationsteorier, det behöver inte vara så att man nödvändigtvis tror på det här med pedofilispåret, utan det finns ju mycket annat. Det är vaccinkritiker, och utbyggnaden av 5G-nätverket är väl också en sån sak som de pratar om.
Ja, var det inte så att 5G skulle sprida viruset också?
Ja, det var
har jag för mig faktiskt. Ja. Det är lite roligt, det är ju trams, men så där låter det. Och det tror ju folk på.
Jag minns det som du skrev om QAnon i Vansabladet också, att det har ordnats någon slags festival eller någonting där likasinnade samlades i Finland, eller hur?
Ja, det var ett 50-tal människor som var på Kimitoön av alla ställen. Hur de nu kom dit vet jag inte. Men de hyrde in sig på ett hotell där och hade det mysigt. Mm. Och så mycket mer vet vi inte om den tillställningen. Man har inte hört om något liknande sen dess. Det var i somras någon gång, vill jag minnas. Men inte hade de fått något större genomslag. Och jag tror inte att det blir fler heller kanske.
Nej.
Men det visar ju på att de här människorna finns.
Ja.
Det gör det ju.
På vilket sätt kan man säga någonting om hur försöker QAnon-nätverket, anhängare av, hur försöker de påverka opinion och sånt? Vet man någonting om hur de jobbar?
Nej, man vet ju inte ens vilka de är.
Nej.
Det är ju det förstås. Men
grundproblem.
Men det är svårt det där, men nu är forskarna pratar ju om den där, de har ju en viss hatretorik kanske, liksom, som de sprider nog. Och sådan retorik hittar nog alltid sin mottagare, så är det ju faktiskt. Och det sker ju, allting sker ju över nätet. Och sen är det väl så också att om du följer vissa typer av nyheter och texter och tankar på nätet, så ser nog algoritmen till att du hittar ännu värre saker också. Mm. Att det du redan hatar så får du mer hatfyllt material av. Mm. Och omvänt, att det du är rädd för så får du ännu mer skrämmande material om. På det sättet. Och det är också, om vi går tillbaka till just det här som man ser i Finland, så det enda jag nu har sett som finns kvar, så det finns i sociala medier, finns det grupper där man liksom har förklätt det här till grupper som heter Save the Children, som ju också är en världsomspännande organisation som gör bra arbete. Mm. Men i de här grupperna så tror de ju fullt och fast på det här med pedofilin och att allting är kopplat till det och till staten och maktapparaten och det här, och de för väldigt oroade diskussioner där i Finland.
Mm.
Och det är företrädesvis kvinnor. Jag vet inte varför och inte vet jag om det spelar någon roll heller, men det reagerar jag på faktiskt. Och det är nog, man blir nog illa till mods när man läser det där, för att, och väldigt snabbt kommer det också, det här Q-materialet kommer snabbt emot också där.
Ja, just det.
Så det är ju som maskerat så där lätt bara, men det är liksom den där pedofilidelen som har fastnat och som de har fastnat för.
Mm.
Och det är väl klart, ingen gillar ju det ämnet, och det är viktigt att prata om, men när man ser hur de kopplar saker och ting, så är det som, det blir så märkligt och det blir så galet faktiskt.
Mm.
Så de ser nog på världen på ett väldigt, väldigt annorlunda sätt. Det är nog en katalysmisk krock faktiskt.
Mm.
Mellan oss och dem som man ju brukar prata om. Allt det här handlar ju om vi och det, helt enkelt.
Ja.
Så är det ju.
Ja.
Polarisering och kaos.
Ja. Men ska vi tro att det finns någon, finns det någon fortsättning för det här, eller kommer det att bli bara som någon slags sån här samlingsnamn för en hel bunt med konspirationsteorier, att no, det är QAnon, utan att det är något särskilt nätverk eller någon rörelse, utan det blir bara ett samlingsnamn för konspirationsteorier där man får diskutera fritt och i olika forum vad man tycker och tänker.
Ja, om jag skulle ha en spåkula så skulle jag säga, men,
ja.
Men forskarna har ju olika syn på det där också, vad som kommer att hända där. Men det man nu är ense om är ju det att de som finns kvar i det här QAnon och de som faktiskt tror, det är de som är farliga och de som kan ställa till med vad som helst, för de är väldigt radikala och de är väldigt fyllda av hat. Ganska unga och medelålders vita män helt enkelt, liksom, som gillar att ställa till det. Så dem tror jag nog vi får se mer av. Det tror jag faktiskt. Men sen kan det nog vara att liksom allt det här splittras också. Det vet jag inte. Jag har inte följt med om Q har släppt nya meddelanden nu efteråt, så jag vet inte liksom vart det bär. Men alla är ense om det, att det är väldigt svårt att förutspå. För att den är också, som forskarna säger, att det som är så speciellt med det här, att det är liksom, QAnon är så elastiskt. Det är så anpassningsbart till vad som händer. De kan säga vad som helst och liksom skifta fokus och säga, men nu är det här som gäller.
Ja.
Och det gör att du inte riktigt kan se vartåt det bär.
Nej, precis.
Tyvärr.
Ja. Kan man säga att åtminstone för tillfället så har QAnon återvänt till vad de var där i början av då Trump blev president. Alltså de har förts tillbaka till internets utkant, internets periferi, det där de håller till nu för tillfället. I väntan på något nästa drag eller vad som kommer att ske med hela konspirationsteorin.
Jo, nu tror jag att det är en ganska bra bedömning av läget faktiskt. Men sen det som också kan oroa en är att det finns ju väldigt många människor som har varit väldigt, väldigt hängivna i det här. Och hur de ska liksom ta sig ur det här, för en del vill ju göra det. Och jag tänker som så att om du faktiskt har namnat det här sättet att se på världen, så har du har ju varit tvungen att knäppa på eller av en strömbrytare och liksom vända världen på huvudet, så att säga.
Ja.
Jag tror nog att det krävs väldigt mycket för att du ska kunna återgå till det, så att säga, normala. För det är nog väldigt smärtsamt att inse att man kan ha haft så här fel och varit så här säker på sin sak, att det kan vara svårt ens under pistolhot, och att dem ska man, tror jag, vara oroa för nu.
Jag såg någon, det finns ju massor med videor på nätet om då Joe Biden blev president förstås, men det här var helt uppenbarligen en QAnon-anhängare som var helt bestört och storgrät över att hade faktiskt hänt det här nu, att Joe Biden blev president, och kunde inte förstå att snälla kom tillbaka Donald Trump och rädda oss från det här, att vad är det som håller på att hända med världen. Och det säger väl kanske någonting om att det är svårt att acceptera någonting annat än det som man läst om och hört om i så länge då. Att försöka förändra den bilden så är nog inte helt lätt.
Nej, för det är ju en kult helt enkelt. Det har blivit så.
Ja.
Och där kommer jag att tänka på också hur det såg ut när Obama blev president. Då grät man ju också, men inte riktigt av samma orsak.
Ja.
Så det är märkligt hur saker och ting kan vända. Men det är när någonting är så här ansiktslöst, men får sån genomslagskraft, och allting är hemligt och mystiskt och spännande, så nu sugs folk in. Nu är det ju så. Men samtidigt tar det ur det sen också.
Ja.
Det blir nog jobbigt.
Det återstår att se vad som händer med denna högerextrema konspirationsteori nu framöver och hur det kommer att utveckla sig. Tack Anders för att du var med i podden.
Tack.
Och flera avsnitt av den här podcasten bakom rubrikerna, det hittar du på vasabladet.fi/lyssna.